Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för Health Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöf, ambassadör för Forum för Health Policy, och vid min sida idag har jag en annan ambassadör. Är det bra med dig, Lydia?
Ja, då, det är som vanligt fint med mig. Tack, Magnus.
Skönt att höra. Och för att den här podden ska bli en podd där inte bara Livia som pratar mun på varandra, så har vi också en gäst även idag. Och idag har vi en gäst med det spännande uppdraget att försöka digitalisera ett universitetssjukhus. Dagens gäst har dessutom gått i samma gymnasieskola, samma program som jag under samma tid, och ingen av oss har ett minne av det. Varmt välkommen, Olle Bergedal.
Ja, men tack så jättemycket för den introduktionen, Magnus.
Hur är läget?
Jo tack, det är bra. Och det var lite tillbaka där till minnenas allé då på Katedralskolan i Uppsala där. Men jag vet inte, vi kanske spanade mer på tjejer. Det kan ha varit så.
Jag hoppas att det var så i alla fall.
Ja.
Eller jag skulle säga att jag tror att det var så. Men oavsett, det är väldigt kul att ha träffat dig liksom, i vuxna dagar och inse att fan, vi har ju en gemensam liksom, ungdom tillsammans. Det är ju nostalgiskt.
Precis.
Och, ja, men vi är ju sådana som gillar att titta tillbaka, men vi gillar också att titta framåt och se vad som händer i framtiden. Så vad tror du, Olle, med dina glasögon, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
Ja, det är ju en liten fråga att ta sig an där. Det finns mycket att säga såklart om de delarna där, och jag tror att där blir väl kanske lite grann av mitt svar en lite av en blandning där vad jag tror och kanske framförallt vad jag hoppas på att det kommer se ut. Och det är ju alltid svårt att liksom blicka in i kristallkulan så där en vad blir det då 16 år framåt, va?
Men det är som så kul, för man får släppa sargen om man måste blicka in i kristallkulan och gissa lite när alla vet.
Precis.
Att ditt svar kommer att vara fel. Så det är det enda vi kan veta, men det är kul att höra vad hade vi fel på egentligen?
Ja, men det är alltid svårt och såklart att titta in i kristallkulan, men väldigt intressant naturligtvis att göra det också, lyfta blicken. Då. Jag tänker att mitt svar någonstans i vad det gäller den frågan där kommer nog kanske bli lite grann av en blandning vad jag tror, men kanske framför allt det jag hoppas på att det är så som det kommer se ut. Och jag tänker när det kommer till liksom digitalisering och digitaliseringens påverkan som förändringsfaktorn på de liv vi lever och naturligtvis på alla branscher, inte minst hälso- och sjukvården, då, så kommer vi fortsatt se en mycket stark och positiv utveckling framåt i det som ändå digitaliseringen medför. Och mer konkret då, så tror jag att vi kommer se mer av den personcentrerade vården då, där vi har möjlighet att nyttja liksom hälsodata på helt nya sätt och mer flexibla sätt än vad som görs idag. Och då tänker jag att det handlar om det här med att kombinera vårdens data med vår egen genererade data. Men också en möjlighet där för oss att kunna, baserat då på data, att kunna fatta kloka beslut. Och det kan ju röra liksom då vår livsstil, vad vi äter och beslut som även då baseras på vår genetik och så vidare, så att säga, för att undvika sjukdom och få ett hälsosammare och friskare liv. Jag tänker också att det är en sån här liksom stark trend framåt här också som jag varit under en tid som jag tänker kommer accelerera också, handlar ju om den mer informationsdrivna AI-förstärkta vården och våra möjligheter att kunna jobba mer preventivt, att förutse sjukdom innan den sker, och med liksom allt större datamängder och genom AI-förmåga kunna identifiera risk och därigenom då också kunna sätta in insatser i tid. Och det här kommer ju integreras i liksom allt större utsträckning också i de verktyg och kunskapsstöd och andra delar som både vi individer får tillgång till, men inte minst också vårdpersonal, så att vi får vassare och bättre verktyg då för att kunna fatta bra beslut och stödja arbetet då. En annan del som jag tänker också så här viktig fram, och jag tänker med ett 2040-perspektiv då, det är ju att genom liksom digitalisering som i sig är ju oändligt skalbar och inte känner av några gränser, så tänker jag att vi kommer kunna erbjuda en sjukvård som är platsoberoende och mera individnära på så sätt. Och det kan ju vara så att man lever med kronisk sjukdom, att kunna få stöd oavsett om man är på resa ut i världen eller på jobbet eller hemma, och den trygghet som det kan medföra då att ha tillgång till kunskap och stöd från vårdens personal även när man är på språng så att säga. Det är någonting som vi kan liksom se fram emot och som kan vara positivt liksom framåt då. Sen ser vi ju väldigt stora framsteg naturligtvis inom precisionsmedicinområdet, och den delen är ju väldigt nära knuten också till digitalisering och den digitala utvecklingen då. Liksom framtidens vård, att diagnos och behandling inte enbart baseras på liksom typ generella riktlinjer och medeltal. Så vi människor är ju någonting annat än bara ett medelvärde så att säga, utan att det är mer en djupgående förståelse för varje individs och patients unika genetiska uppsättning och omgivning och de bitarna då. Då handlar det ju liksom principen där någonstans om rätt behandling till rätt patient i rätt tid och till rätt kostnad då. Där blir ju någonstans också diagnostiken ett avgörande steg i att liksom nå den liksom visionen och målbilden också med vad precisionsmedicin kan ge då. Så att slutsatser kan dras utifrån gigantiskt stora datamängder då. Och då tror jag att det är liksom där någonstans vi kanske hittar en svar lite grann på hur jag i alla fall kanske kombinationen både tror och hoppas att vården 2040 kommer att se ut då. Och det finns ju många delar tycker jag i de här, man tar som Swelife som strategiskt innovationsprogram brukar ju ofta återkomma, de är inte ensamma om det, men de brukar ofta återkomma till den här modellen med frisk, risk, sjukmodellen. Jag tycker den är väldigt illustrativ och väldigt bra då, och jag tror att vi genom data kan jobba mer preventivt för att just att säga förutse sjukdom innan den sker och få fler individer och människor att vara kvar i friskhjulet. Så att den biten tror jag starkt på. Där är ju digitalisering och AI-utvecklingen som vi ser och sättet att hantera hälsodata på helt nya sätt en möjliggörare för att nå dit då.
Spännande, den där modellen får du berätta lite mer om sen också senare i samtalet. Jag tänker att ditt svar vittnar ju lite grann, ger lite en hint om vad du har för profil kring digitalisering, och vi nämnde ju det i introduktionen också att du arbetar med att digitalisera just ett universitetssjukhus, men jag tänkte vi djupdyker lite mer i vem du är. Berätta, vad jobbar du med och vad har du för bakgrund, hur hamnar du där?
Ja, precis. Det var en liten brokig väg på ett sätt. Och det kanske är lite grann så i livet ibland att man halkar runt på olika bananskal. Och framtiden ibland är lite av ett oskrivet blad och så. Men jag har ju uppdraget i på Akademiska sjukhuset då, som digitaliseringschef. Då har uppdraget att leda och styra sjukhusets digitala utveckling. Då. Jag är chef för en enhet som heter just Enheten för digital utveckling. Och det har varit sedan ett drygt år tillbaka, och vi har ju en uppgift att bidra till att liksom stötta och digitalisera just Akademiska sjukhuset, och det är ju verkligen ett lagarbete, så här sker det ju nära samarbete givetvis med alla verksamheter som är på sjukhuset och med verksamhetsutvecklare, förändringsledare, projektledare. Och också Region Uppsalas IT-avdelning och hälso- och sjukvårdsavdelningen på Region Uppsala. Men organisatoriskt då så tillhör vi ju då Akademiska sjukhuset. Och sen är det mycket av den digitala utvecklingen naturligtvis som sker i samverkan med externa aktörer. Inte minst för att vi är ett forskningssjukhus, ett universitetssjukhus. Så det är mycket samarbeten med både med akademi och näringsliv, och mycket som sker både nationellt och internationellt inom det området då. Men tillbaka lite till liksom min bakgrund då, till yrket, så är jag civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i just information och kommunikationsteknik då. Och där kan man ju säga att det är ju ingenjörsyrket är ju rätt spännande på så sätt att det handlar ju om att lösa problem i grund och botten. Så att en ingenjör är alltid en problemlösare. Det är ju, man måste vara driven av liksom den nyfikenheten att ta sig an komplexa utmaningar och jobba systematiskt med de delarna, bryta ner problemet och lösa del för del och på så sätt skapa värde och nytta för en organisation då. Och Magnus nämnde lite kort i introduktionen där vi läste ju på Katedralskolan båda två då. Och jag läste ju, det var ju naturvetenskap med bioteknikinriktning då, så att de flesta av mina klasskamrater från efter studentexamen och sånt sökte sig vidare inom medicin och farmaci. Men för min del så var teknik och framförallt den digitala tekniken, det låg mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat då, och jag kände en väldigt stark längtan att liksom jobba inom det området. Mycket på grund av att liksom tekniken och framförallt då internetutvecklingen när det gäller den digitala tekniken har ju liksom fundamentalt ändrat de liv vi lever och egentligen allting, både yrkesliv och privat och så. Så att jag ville vara en del av den utvecklingen då, och har egentligen i mitt yrkesliv då, efter examen så började jag tidigt på, jobbade på Scania i Södertälje på med mycket det som man pratade kanske inte så jättemycket om digitalisering då, men andemeningen var ju detsamma egentligen, att driva verksamhetsutveckling där tekniken är möjliggörare på olika sätt då. Så förändringsledning, change management och jobba med både innovation och digital förnyelse där har väl liksom varit som en röd tråd genom mitt yrkesliv då. Och Scania är ju lite intressant på det sättet. De var ju väldigt tidigare just i innovationsarbete, har ju varit lite av en, eller inte så lite av en, de är ju verkligen en hörnpelare i svensk liksom industri och väldigt mogna just på att jobba det här med, var tidiga på det här med agil utveckling och lean och mycket av de principerna som ibland har blivit lite bespottade, särskilt när det har kommit in i andra branscher, men väldigt mycket av de fundamentala grundprinciperna att jobba med ständiga förbättringar och jobba med riskbaserat avvikelsehantering och sånt är ju någonting som är relevant för alla branscher skulle jag säga och framåt då. Och jag har jobbat sedan, jag har sådana ganska klassiskt trippelhelix-CV brukar man väl säga, när det är liksom erfarenhet både från näringsliv och offentlig sektor och akademi. Och jag kommer närmast ifrån, innan jag började på akademiska så jobbade jag på Uppsala universitet på innovationskontoret där. Först på Uppsala universitet innovation och sen UU samverkan och var mot slutet då programdirektör för programchef för IoT Sverige som ett strategiskt innovationsprogram. Och då IoT är ju internet of things eller sakernas internet då, så sensorteknik som på olika sätt möjliggör när omgivningen omkring oss blir uppkopplad och allt vad det innebär så att säga. Då jobbade jag på finansieringssidan i det svenska innovationssystemet med att stötta egentligen förändring i offentlig sektor där samhällsutmaningar möter de möjligheter som ny teknik kan ge. Och där var det väl någonstans den här liksom övergången till där jag är idag då, att i den projektportfölj som vi hade av finansierade och pågående liksom projekt och så var det ju en hel del av de projekt, inte alla naturligtvis, men en hel del av de projekt vi finansierade hade ju en koppling mer mot liksom hälsa och där IoT tillsammans med AI och nyckelteknologier eller möjliggörande tekniker på olika sätt kan ge oss ett friskare och hälsosammare liv. Till exempel projekt som Hemsjukhuset 3.0 och de delarna. Jag tyckte att de där projekten som kommer närmare oss individer och som på olika sätt påverkar vår hälsa och utveckling framåt, det var det som kändes allra mest spännande. Och jag som har jobbat med liksom mycket digital utveckling och sånt också inom offentlig sektor och sånt där, så känner jag att det är de största utmaningarna du hittar finns ju definitivt inom skulle jag säga, i alla fall inom hälso- och sjukvården. Och de största möjligheterna som vi känner till idag är ju digitaliseringens möjligheter. Och då är det otroligt spännande, tycker jag, att befinna sig i just det här gränslandet där de största utmaningarna faktiskt också möter de största möjligheterna vi har.
Shit, så är många bra saker. Det här galna att du gick biotech, det gjorde jag också för en del, fast ett år innan dig. Och inte hamnade för som farmaci eller läkare, det är ju sjukt. Ja. Men man får ta det för vad det är. Så det är roligt när folk tänker utanför boxen. Men du, på tal om att tänka utanför boxen, Olle. Du var på Scania. Det är ju liksom en, som du säger, en innovationsmotor på många sätt. Och om du hade fått plocka med ett par saker till hälso- och sjukvården och implementera idag, vad hade du velat ta med då? Hur hade du velat implementera det?
Precis, och där tänker jag att de saker jag framförallt nog skulle vilja ta med är ju liksom innovationskulturen, att liksom mer inte så mycket kanske av liksom teknologierna och de bitarna, utan kanske mera av ett mindset där liksom hela organisationen verkligen andas liksom förnyelse och förändring och innovation och mycket av de arbetssätten. Och det är ju ett, jag tycker de har ju fått till det på ett väldigt, väldigt bra sätt i Scania kring de delarna. Man har också, man uppmuntrar väldigt mycket inom organisationen kring det som man inom akademin brukar prata om, mobilitet, det vill säga liksom rörelse av personer liksom inom olika kunskapsfält. Och det blev väldigt konkret på Scania så tillvida att man uppmuntrade personer ifrån R&D-avdelningen att jobba i eftermarknad eller i sales and services och finance and administration, och man uppmuntrade liksom väldigt mycket av intern rörelse kring de bitarna, och det hände väldigt spännande saker när personal utvecklas och kommer till ta med sig erfarenheter ifrån det man har innan och möter ett nytt sammanhang och därigenom också faktiskt få span på möjligheter för innovation och utveckling. Så jag tror mycket av den liksom innovationskulturen skulle man ju verkligen vilja injicera ännu starkare in mot hälso- och sjukvården, och jag skulle säga i offentlig sektor i stort egentligen den delen då. Så det är väl en av de starkare bitarna jag ser jag gärna skulle vilja ta med. Och sen så mycket kring det här liksom agila arbetssättet. Alltså det är ju, vi kanske kommer in på det lite senare, men jag tänker vi har ju dagsläget så ett väldigt stort digitalt arv, en stor legacy, en teknikskuld som vi dras med i inte minst inom liksom hälso- och sjukvården. Många av de system och lösningar som vi har tillgång till idag, de är ju liksom utvecklade på 90-talet, och här är det ju någonstans en rätt så här spännande mix här, att vi har liksom det senaste av spjutspetsteknologi och verkligen saker som är bleeding edge eller cutting edge eller liksom verkligen state of the art lösningar som lever liksom på något sätt sida vid sida av faxar och personsökare och de här bruna intern postkuverten. Så att det är ju verkligen liksom ytterligheterna här någonstans att säga som samsas. Så att jag tror att det är mycket den delen där liksom att jobba med liksom förnyelse och sättet också att kanske värdera det datat man har på olika sätt, att jobba med information. Det låter lite så här stelt och tråkigt kanske, men data governance eller informationsförvaltning och dataförvaltning, det är ju såna här, att ha den typen av grundstrukturer på plats är ju helt nödvändiga för att vi ska kunna dra nytta av kanske en av de viktigaste resurserna vid sidan av personalen och all kompetens vi har, och det är ju datat.
Du nämnde stora utmaningar, stora möjligheter. Vad är dina reflektioner så här lite drygt ett år in i rollen på akademiska? Vad tar du med dig för erfarenheter in i den rollen i hälso- och sjukvården, där du känner att här landar jag helt rätt och har jättemycket att bidra? Och vad är helt annorlunda nu när du har kommit in praktiskt så att säga i hälso- och sjukvården och ska driva den här förändringsresan inifrån organisationen snarare än till exempel då från akademin, så kommer man med ett litet annat utifrån perspektiv kanske. Vad är dina initiala reflektioner kring första året på jobbet?
Ja, men precis. Nej, men jag känner ju någonstans att jag kände ju en längtan att istället för att liksom skapa förutsättningar för och liksom jobba genom andra, som var väldigt mycket av delarna när utifrån, och den delen behövs ju naturligtvis också i lite större liksom systemförändring och sånt, och när man jobbar med innovation, och särskilt när det är kanske aktörsdriven innovation eller mission driven innovation, när det är liksom de större förändringarna som ska till. Det är ganska många steg i den effektlogiken innan, och liksom det kan vara ganska långa, så jag kände en väldigt stark liksom längtan att jobba liksom verksamhetsnära och verkligen kavla upp skjortärmarna och vara i en verksamhet och också ta ansvar för den liksom utvecklingen, men också vara nära och följa hur blir resultatet och de delar i det vi tänker, så att säga, hur faller det ut och så. Så att det är väl det, men jag tänker det är konkret som svar på frågan där, så är ju, jag tror att det är liksom det här mer kombinationen i hur man kan kombinera digital utveckling och innovation. Jag tror att det här, tror många organisationer har mycket att vinna på att liksom man ser de sambanden och ser att det faktiskt de här olika delarna hör ihop. För jag har ju följt många organisationer i deras egentligen både digitaliseringsprocesser och kopplat till innovationsprocesser och sånt. Och ibland så är det liksom vattentäta skott mellan de här olika delarna. Jag tror att man har en missad potential om man inte ser kopplingen, att här finns det faktiskt en möjlighet i vårt förnyelsearbete, i vårt utvecklingsarbete, att lite grann hitta synergierna där ett plus ett kan bli tre. Att kan vi koppla den digitala utvecklingen också till ett innovationsarbete och driva det liksom framåt, så finns det stora möjligheter då. Det som är lite mer kanske har varit annorlunda då, det är ju att man säger så här, liksom hälso- och sjukvården specifikt är ju verkligen en högriskbransch. Det är ju liksom ytterst någonstans är det ju ändå liv och hälsa som står på spel. Och det kanske förändrar lite grann att sättet man ibland jobbar i många organisationer, där det är lite mer av liksom ett trial and error, och det är klart att det är ju någonstans försök och sånt som genomförs här också under kontrollerade och väldigt liksom rigorösa former. Men det är väl liksom en sån aspekt som är väldigt viktig liksom, så att säga, och som kanske skiljer lite grann hälso- och sjukvården från många andra branscher, just att det är hög risk då. Så det kräver ju lite speciellt. Och sen så är det ju, har vi ju juridiken också som är lite speciell när det handlar om patientdata och de bitarna som kommer in där då också, som är speciell då. Så att, och sen är det ju också ett, vad ska jag säga, rent liksom i arbetsvardagen så är det ju ett lite speciell miljö att befinna sig i. Det är ju alla branscher och områden har omgärdat sig av sitt liksom, vad ska man säga, fackspråk och mycket termer och liksom begrepp och sånt. Och det är ju någonting att köra i kapp med om man tänker att man inte har en medicinsk utbildning utan mer kommer från tekniskt håll, så är det mycket liksom specialbegrepp, och det blir en hel del googlande. Och jag har förmånen att vara gift med en legitimerad apotekare och legitimerad läkare, och det jag har bara en fru ska jag tillägga också, så att det är samma person, så att det inte råder något tvivel om det, så att det kan bli dålig stämning annars, så att det, så hon har som sagt dubbelexamen i de ämnena, så att det blir en hel del sådär, eller var i alla fall i början när jag klev in en del frågor på hemmaplan, men vad betyder det här och vad är det här egentligen, så att det, och ställa dem då, jag är inte rädd för att ställa frågor i och för sig, men de dumma frågorna kan man ju börja med att ställa hemma i alla fall.
Det var kul om du lät den där hänga och just säga att du var gift med en av varje. Det hade ju...
Ja, precis. Ja, en liten cliffhanger.
Exakt, det låter kul. Men du, jag håller med, det finns mycket gråzoner, och en av de där gråzonerna handlar om patientdata mångt och mycket. I din bild när du beskrev 2040 så nämner du att vi kommer att pola, eller liksom när vården träffar mig som patient så använder man både vårdens data och min data. Vilket ju är en våt dröm för min del. För jag som en sån här som vill dela med mig av allt till vården för att vården ska kunna ta så bra beslut om mig som möjligt. Men känner väl att det går ganska långsamt på den fronten. Vad behöver du göra? Men vad behöver du hjälpa till med i Uppsala för att ni ska kunna komma dit? Gärna kanske 2029 snarare än 2040 om jag får önska.
Absolut, jag håller med där att det liksom hela det spåret med utvecklingstakten och sånt, det i sig är ju en väldigt sån här liksom stor fråga också att hantera. Man tänker sig liksom förändringstakten i det tempot vi ser teknikutvecklingen nu kontra vår möjlighet att kunna föra in nya lösningar och kunna hantera hälsodata. Det är ju rytmen eller takten i de bitarna är ju det är väldigt stor skillnad där, så att det är verkligen stora utmaningar då. Men jag tänker så här, det vi jobbar kring de delarna nu handlar ju väldigt mycket om liksom framtidens vårdinformationsmiljöer och skapa liksom strukturer och möjligheter för det. Och någonstans så är det är ju flera liksom lager in i flera perspektiv in på den liksom frågan, men en del handlar ju om det rent, vad ska man säga, teknikmässiga så att säga, tekniklagret i det här, att vi behöver ha separera så att säga de applikationer och de digitala tjänster som vi har, där behöver ju datalagret och datat behöver ju separeras från själva applikationen så att datat helt enkelt blir återanvändbart. Det är ju en möjlighet, så reusability eller återanvändbarheten är ju en liksom så här centralt fundament i de bitarna då. Men att jobba med öppna standarder och strukturerat sätt och då också få till en bra grund i liksom tekniken för att göra det möjligt så att säga, att återanvända data och ta hand om data som också blir egengenererad. Det är någonting som blir viktigt framåt och här behöver vi ha mer av ett, vad ska man säga, plattformstänk när vi jobbar med de här delarna och också tänka i termer av ekosystem att vi ser ju kanske inte att det är liksom en leverantör som kommer liksom lösa alla de här sakerna åt oss, utan det vi vill är ju att öka innovation och ja, egentligen såklart ha de bästa lösningarna till oss hela tiden. Och då måste vi också möjliggöra för en sån konkurrenssituation och också möjliggöra att det blir lite grann mer av ett plattformstänk. Ungefär lite liknande sätt man hanterar appar i en smartphone vill vi ha i sjukvårdens liksom infrastruktur och miljö och därigenom då kunna få in de mest liksom innovativa och bästa lösningarna. Och där jobbar vi i dagsläget. Det är en av mina medarbetare är disputerad från Uppsala universitet i informationssystem och var ju bland annat med och projektled införandet av KRY i Storbritannien och har ju liksom en väldigt bra och lämplig liksom bakgrund för att jobba med de här olika delarna. Vi ser ju en väldigt positiv utveckling inom Open Air, till exempel den rörelsen som jag har blivit väldigt stark både internationellt och rönt stort liksom intresse i Sverige också. Här jobbar vi och samarbetar med andra regioner i de delarna för att just lite mer, vi har satt upp en sandbox, vi testar saker, vi bygger delar i det här och det handlar ju otroligt mycket om återanvändbarhet i de bitarna. Hur kan vi jobba smartare tillsammans och hur kan vi utveckla det här tillsammans med andra framåt då? Så framtidens vårdinformationsmiljöer är ju en del i det som behöver komma till.
Och vad tror du behövs? Du var inne på det här med om du fick ta med dig någonting från tiden på Scania så skulle det vara innovationskulturen. Hur ser du på diskrepansen, om det finns en sån, mellan det ni arbetar med de här liksom sandbox-strukturerna och att få fram information och systemaspekterna? Hur långt är vi från att det arbetet också kommer ut i verksamheten? Att när Magnus kommer med sin telefon och har samlat hälsodata på någon app, och så kommer han till sin läkare hos er på Akademiska och så kan han bara överföra det till relevant journal på ett sammanfattat och smidigt sätt. Liksom, vad är stegen dit? För det är ändå ganska stor, tänker jag, skillnad mellan det arbetet som ni gör nu och att det faktiskt verkligen fungerar ute i verksamheten.
Precis, men jag håller med. Det är ju liksom en lång kedja för att nå liksom hela vägen där och jag tror att det är ju liksom delmål på den resan. Jag menar, när vi jobbar, det handlar ju väldigt mycket liksom om ett strukturarbete och när vi jobbar med de här delarna, vi har ju satt upp ett multikompetent team nu på Akademiska sjukhuset bland annat som jobbar team vårddokumentation där man liksom strukturerar upp och här blir det ju någonstans liksom en strategisk förflyttning där man rör sig från liksom kanske ett läge där det har varit lite att låta alla blommor blomma till att mer harmonisera sättet vi jobbar med journaldata och journaldokumentation, jobba mer med strukturerade mallar och strukturera upp också termkatalogen kopplat till de här olika delarna så att den blir standardiserad och att vi menar samma sak. Och, liksom det, så det är mycket av den här liksom, vad ska man säga, städjobbet och strukturjobbet är det som behöver göras. Och där pågår ju det och det är ett sånt ganska mödosamt arbete. Det är ju någonting mer än att bara göra en liten vårstädning och sen är man klar, utan det är verkligen blod, svett och tårar som behöver in i det liksom, arbetet att köra i kapp med de delarna. Men jag ser ju också så att säga samtidigt att det finns ju väldigt mycket färdiga liksom lösningar redan nu på liksom marknaden, och det är ju lite det området jag egentligen själv kommer ifrån också, där med internet of things eller sakernas internet med distansoberoende, platsoberoende lösningar som ändå möjliggör för till exempel kroniker att kunna man kan få det förskrivet till exempel så att säga. Olika typer av medicintekniklösningar som man kan använda i hemmet, och det är ju otroligt tidsbesparande och fördelaktigt så att säga för patienter att kunna följa dem, samla in den typen av liksom vitalparametrar och sånt, och att vi kan få in det i hälso- och sjukvården, och det är tidsbesparande för samtliga parter inblandade. Så att jag tror att det är någonstans liksom ett mellansteg, och sen blir det ju de här delarna, jag själv som lite tekniknörd är ju också väldigt förtjust såklart i liksom med wearables och allting, den tekniken som är ändå konsumentteknik som vi har, så, som genererar väldigt mycket data och sånt, och det kommer ju bara bli mer av den varan framöver. Så det är väl liksom nästa steg att se på hur kan man kvalificera in den typen av egengenererad data också, så att det blir en del i liksom att lägga pusslet så att det blir den bästa hälsan för dig som individ.
Och hur mycket tror du då om datan? Hur mycket behöver vi strukturera? För jag pratade med en läkare på Sahlgrenska i den här podden för några avsnitt sedan som var väldigt inne på hur man kunde applicera ChatGPT och liknande på vårdens data, och sa att ja, men, egentligen så borde vi bara skicka in mycket mer data, och så låter vi en chatbot ta fram det som är relevant på de frågor som läkaren har. Och visst, man behöver strukturera viss data, men överstrukturerar vi inte när vi har liksom den typen av lösningar som skulle kunna använda det framåt? Eller är jag lite för naiv och bara tycker att det är lätt så jävla skönt att vi nu pratar vi med någon som plockar fram all lösning här? Vad tror du?
Ja, men absolut, det finns ju någonstans lite, det här är ju lite grann den här nästan gordiska knuten, och det liksom kanske kan liksom AI kommer in som Alexanderhugget här som löser upp alla de här, den knuten, och liksom det är ju en väldigt attraktiv tanke, och jag tror ju att det finns väldigt mycket som är såklart som vi inte har upptäckt än av de möjligheterna. Och jag vet, jag hade de samtalen också med Maja ansvariga på Karolinska bara för ett par veckor sedan. Vi hade de diskussionerna att liksom, kommer det här att utmanas liksom sättet vi ser? Handlar det liksom om struktur, eller handlar det inte snarare om att vi ska liksom samla och tillgängliggöra liksom data, så att just att samla datat och sen om man tänker sig att vi lägger på någon sorts form av algoritmiskt lager eller ett AI-lager ovanpå de här olika delarna, så låter vi AI göra det som AI är bra på, så kan vi som människor göra det som vi är bra på. Och det som AI är bra på, det är ju att väl göra just de här sakerna som du säger, att jobba med liksom strukturen och de bitarna. Så att jag tror att vi kommer se mycket mer av det framåt liksom så, men det är ännu liksom lite liksom oprövat så det är lite svårt att så här uttala sig med säkerhet exakt hur det kommer se ut så, men jag tror också att det kan förändra. Och lite mer det caset vi hade uppe då som vi samtalade lite grann kring, som jag tyckte också var ett så här spännande del, och det handlade kanske inte så mycket om hälsodata så, utan det handlade ju om de patientnära liksom upplevelserna av vården, och vi skickar ju ut ganska mycket sådana passer. Vi gör ju mätningar kontinuerligt som en del av vårt kvalitetsarbete och förbättringsarbete med patientenkäter, och de är ju fördefinierade och de är anonyma, och liksom hela, vad ska man säga, enkätteorin i sig, det är ju ett hantverk och en vetenskap, och det är ju nästan ett så här kaninhål att dyka ner i, som man väl öppnar det så man kan inte ta sig ur därifrån. Men hur som i alla fall, vad skulle hända i ett läge där man jobbar mer med fritextsvar eller för den delen kanske bara skickar ut en prompt att man får chatta, att det liksom blir intervjuad av en av AI-robot som liksom ställer frågor. Och nu kommer det ju andra modaliteter. Nu är det inte bara prompten i form av att man behöver skriva, utan man kan ju jobba med tal också och verkligen bli intervjuad på så sätt. Och all den typen av data som då kan samlas in och sen struktureras för att se samband och analyseras, det är ju en otroligt spännande utveckling framåt, tänker jag. Och jag tror att det kommer bli lite liknande också med annan data. Det kanske inte kommer utmana mycket av de här sakerna som vi tror är viktigt just nu, som AI kommer kunna lösa.
Spännande. Det vore nästan lite frustrerande om det var så att det bara kom en AI istället och läste de där biten efter allt arbete. Vi har plöjt ner i att strukturera, organisera och hitta rätt gemensamma standarder. Men vi får se. Framtiden får avgöra det. Jag tänkte höra lite grann också kring, för mycket av det här som du pratar om handlar om liksom framtidsvisioner, vart ska vi någonstans och hur kommer framtidens hälso- och sjukvård se ut och så vidare. Liksom om du ser dig runt om i din omvärld, var hämtar du inspiration någonstans? Finns det några organisationer som har kommit längre än er som du spanar på och tycker där gör de spännande saker som vi vill ta efter? Och vad gör ni som du tycker att andra borde spana på er för?
Absolut. Nej, men det är en jättebra fråga. Jag tänker så att det är ju ett väldigt liksom viktigt arbete, och det var ju någonting som brukade vara lite grann min nästan sån här parad liksom grej att återvända till när jag jobbade just på IoT Sverige. Det handlar ju väldigt mycket om, jag tänker man tar som Sverige som nation då. Vi är ju ett väldigt liksom litet land, och vi är ju snarare liksom en stad i världen globalt sett liksom med 10 miljoner. Då är vi mer som en megastad i världen snarare än ett land. Så att vi är ju alldeles för små för att ha råd att avstå liksom samverkan och samarbete. Vi behöver bli mycket, mycket bättre, tänker jag, på just de sakerna att återanvända lösningar och idéer av andra. Och här tror jag att det är ju så att organisationer och så har ju kommit liksom olika långt kring olika saker. Så att här finns det ju så extremt mycket sådana win-win att lära av andra och utbyta liksom kunskap och erfarenheter och ibland också faktiska lösningar med varandra och sånt. Att det är en sån otroligt stor liksom uppsida med det arbetet. Och om man tittar inom den medicinska vetenskapen, så har ju liksom vården har ju alltid utvecklats i samarbete, så att det är ju i sig ingenting liksom nytt, och det är ju lika sant när det gäller liksom digitaliseringen också, så att det har ju liksom alltid där. Och när vi hämtar inspiration, jag tänker liksom i vår omvärldsbevakning liksom mycket i det som sker och så jag tycker man har ju, det finns ju många liksom bra exempel ifrån, om man tar det som i Sverige, Region Halland var ju modiga liksom och tidiga och jobbade ju, tycker jag, jobbat väldigt bra med hanteringen av sin data. Deras strategi är just det där med att samla data och sånt och kunna tillgängliggöra den, kanske snarare än att fokusera på bara strukturera den. Det har ju varit en av liksom deras framgångsberättelser och har ju drivit på utvecklingen väldigt bra. Sahlgrenska tycker jag med kompetenscentrum AI, som ju har en tydlig centrumbildning i att samla kompetens i den här frågan och jobba både med liksom forskning och stödjer implementation i klinisk användning av AI och sånt. Det är också ett sånt här bra, tycker jag, mönsterexempel på hur man kan jobba med liksom den frågan och, vad ska jag säga, ja, nyttja liksom. Det handlar ju väldigt mycket om en kompetensutveckling för att lyckas med de här olika delarna. Så det tycker jag är väl ett sånt här väldigt bra exempel. Och internationellt så AI Sweden inledde ju ganska nyligen också ett sånt här strategiskt partnerskap för samverkan med Unity Health i Kanada, som också är sådana här bra exempel. Jag tycker de har lyckats med många delar som är intressanta. Och där handlar det ju inte bara om AI liksom för klinisk användning, utan det är väldigt mycket av vården i det vi jobbar med handlar ju om utvecklingen av de administrativa liksom stödprocesserna och att liksom frigöra tid. Och här kommer ju digitaliseringen in väldigt liksom tydligt i att stötta de bitarna också. Hur kan vi jobba annorlunda liksom med det vi har och liksom driva på den utvecklingen och minska den administrativa bördan och liksom frigöra mer tid till det patientnära arbetet och sånt. Och för att ta ett exempel från Unity Health så handlar det om sådana saker som AI-förstärkt stöd i till exempel schemaläggning som är, alltså schemaläggningsprocessen i sig, det är ju nästan som en omöjlig sudoku att lösa. Och den är sån här ständigt pågående sak, det är väldigt mycket så här, regelverk kring arbetstider och arbetsrättsliga delar som ska in i det hela. Det är kompetenssammansättningar när man plockar ihop ett vårdteam, att det kan inte bara vara nyutexade utan det behöver ju vara erfarenhetsdelar i det där. Den parametern måste finnas med och sen har man ju all personals individuella önskemål i de här sakerna. Det kan ju vara så här varannan veckas mamma eller pappa och ja, ledigt vissa tider och sen kan det vara såna här personliga saker som de personerna kanske inte kan jobba ihop eller det blir inte så lyckat. Så alla de bitarna och då har det ju visat sig att just i fallet där liksom när man får en AI som kan hjälpa till att liksom generera optimerade scheman och sånt har de dessutom erfarenheterna från Unity Health då säger att de upplevs av personalen som är rättvisa för att annars så kan det ju vara så att det finns lite alltid den här att ja men du får alltid ett mer fördelaktigt schema och man kanske känner chefen lite bättre eller det kan vara sådana där saker så att den upplevs mer som rättvis och inte minst så sparar den väldigt mycket tid. Så det är sådana exempel och jag tänker den här andra delen i liksom vad jag tycker vi är starka på som och det som vi delar gärna med oss av liksom också. Det är många delar i de bitarna, men vi jobbar ju dels väldigt strukturerat och gjort det med enterprise-arkitektur, det vill säga liksom våra beskrivningar över hur saker och ting hänger samman och förmågebaserat och liksom jobbar med, vi var tidiga på dem, det här var ju ett arbete som har påbörjats för liksom lång tid tillbaka och någonting som är väldigt, väldigt viktigt för att ska man få bra digitala lösningar att implementeras då är det otroligt viktigt att det görs i liksom ett sammanhang och att man förstår hur saker och ting hänger ihop och där kommer ju arkitekturen lika naturligt som när man bygger ett hus att man vill ha koll på alla olika nivåer av ritningar och sånt blir det ju i den digitala världen och där har vi har kommit långt i det liksom arbetet och på akademiska och sen jobbar vi ju väldigt intensivt med många av liksom projekt som på olika sätt så att säga förbättrar de flöden vi har väldigt mycket inom hälso- och sjukvården är ju logistik och där jobbar vi intensivt just nu med många spännande satsningar framåt då för att förbättra och förenkla.
En sak som man från sidan tänker att vi skulle kunna sno från omvärlden i större utsträckning handlar mycket om det som är en megatrend som börjat mycket i USA vad gäller hospital at home. Vi är väldigt duktiga på att göra det i livets slutskede. Och nu har ni börjat testa på Sankt Göran, pratas det mycket om med Medoma. Hur ser du på det? För det känns ju både fräscht, sunt och coolt. Men vad tror du? Vad tror du krävs för att initiera det? Eller tror du att det är en bra grej att införa? Jag tänker i Uppsala då, eftersom det är det vi pratar om.
Absolut. Det är ju också delar som vi är väldigt liksom, nyfikna på. Jag hade också ett möte här tidigare, det var någon månad sedan också med digitaliseringsansvaret på Sahlgrenska. Vi hade ett samtal som också kom att kretsa kring de sakerna kring hospital at home och den, man kan säga, megatrenden och liksom utvecklingen framåt. Och Sankt Göran nämndes ju naturligtvis också under det samtalet också. Vi har ingen konkret liksom satsning specifikt så på akademiska just nu, men vi följer ju liksom den här utvecklingen nära och jag tror ju att det finns mycket i det liksom det konceptet framåt att kunna erbjuda och här sker ju också i stöd också med att den medicintekniska utvecklingen går liksom framåt och digitaliseringens möjligheter öppnar upp nya sätt att kunna jobba, att kunna erbjuda mer avancerad vård i hemmet också så att det är liksom viktigt framåt och jag tror att det finns väldigt mycket att lära sig av det som redan liksom pågår just nu och jag vet ju internationellt också så det händer mycket på det området.
Och nyfiken då, hur kommer det sig att ni inte gör det då? Att ni väntar? För du gillar att ligga framkant, det hör jag det. Och så här är det ändå ett område som vi pratar om som ganska hett. Och ändå så väljer ni att vänta.
Ja, precis. Alltså nu är det ju så att vi har ju liksom ingen uttalad, man kan ju säga att jag brukar alltid säga så att den enda liksom strategin som inte fungerar, det är vänta-strategin. Den vet vi, den fungerar väldigt, väldigt dåligt, utan det driver ju liksom utveckling på väldigt många olika delar. Det blir ju alltid någonstans liksom en resursprioritering av de sakerna i det vi lägger liksom fokus på just nu. Och i dagsläget så lägger vi mycket kraft på liksom utvecklingen av de här, få ner de här liksom interna administrativa liksom processerna, förenkla liksom de delarna. Vi lägger väldigt mycket av vår liksom kraft och tid på de delarna just nu. Men sen pågår ju mer på Region Uppsala-nivå ett väldigt stort liksom omställningsarbete, och det ligger ju mycket i det här med effektiv och nära vård och de delarna. Och där är ju vi också såklart från Akademiska sjukhus en del av det arbetet. Så det pågår ju arbeten på olika sätt, men vi har ingenting i sådana här konkret program kopplat till Hospital at Home-konceptet än i dagsläget där. Men det är någonting som vi såklart är nyfikna på och se hur vi ska kunna skapa framåt då.
Ja, det är just det där med prioriteringar blir man ju lite nyfiken på, för det är ju det område som du ansvarar för med digitalisering och liksom applicering av den här typen av nya tekniker och så för organisationsförändring som du var inne på. Det är ju inte bara akademiska, utan akademiska är ju del av ett större ekosystem med hälso och sjukvården och regionen och hur liksom, vi pratar mycket om för över mer till primärvården som ska ta ett större ansvar och så vidare och så vidare. Utöver den här liksom grundplåten som ni jobbar på nu, att grundstrukturen ska sitta och funka, vad är liksom nästa stora områden som ni på Akademiska specifikt eller tillsammans med regionen känner att här behöver vi verkligen prioritera?
Precis, jag menar, det är lite grann liksom det jag var inne på, just det här med att se också kring de här liksom administrativa processerna. Så vi har ju i dagsläget alltså väldigt mycket av liksom hälso- och sjukvården, och särskilt om man liksom betraktar liksom ett sjukhus, är ju mycket av liksom logistikprocesser. Och med det menar jag ju, det är ju liksom en hantering av liksom förbrukningsmaterial, det är en hantering av ja, med sterilmaterial, det är implantat, och sen kan man lägga till också i de bitarna liksom patienter, anhöriga och personal och liksom allting så att säga. Det blir mycket logistikflöden att orkestrera. Och i dagsläget så där pågår ju väldigt mycket utvecklingsarbete just nu i det som vi kallar för hälso- och sjukvårdens logistik, som vi driver i programform med en rad olika insatser som görs här. Och då handlar det ju om dels att kunna få till en bra logistikhantering, och också vi tittar på de här sakerna lite också utifrån ett beredskapsperspektiv. För det är väl liksom sådana så här frågor som vi har märkt, de har ju alltid varit liksom viktigt där med kontinuitetsplanering och beredskap och sånt. Men det är en fråga som har kommit att få ta ännu större utrymme av, vad ska jag säga, uppenbara skäl. Dels såklart att vi har det sämsta geopolitiska, eller ja, geopolitiska och säkerhetspolitiska läget sedan efter kalla kriget. Och nu påverkas vi ju en hel del naturligtvis också. Vi kommer med i NATO och vi märker också att det liksom blir jätteviktigt det här med kontinuitetshantering och liksom robusthet och beredskapsfrågorna och sånt också. Och det kopplar vi också till vårt logistikarbete och sånt, och idén om det robusta sjukhuset och sånt. Så att det är saker som kommer bli väldigt liksom viktiga framöver. Och återigen, här kommer ju även då liksom, man kan säga digitaliseringen in. De digitala lösningarna är ju kanonbra när de fungerar, men det introducerar ju också ett antal liksom sårbarheter och sånt som vi behöver ta hand om. Och ha väldigt tydliga liksom reservrutiner, och inte bara en plan A utan en plan B och en plan C och en plan D, och att de är kända och övade och så vidare. Så att väldigt mycket redundans och sånt. Så det är viktiga liksom delar för oss liksom framåt. Men sen är ju kanske en av våra liksom största utmaningar i det vi har är ju, vad kan man säga, det handlar ju väldigt mycket om kompetensförsörjning. Vi har ju en kapacitetsbrist idag i generellt i liksom hälso- och sjukvården. Vi har ett gigantiskt stort ekonomiskt underskott, och det är en svårighet. Jag tänker liksom, vi blir ju äldre och den demografiska försörjningskvoten och allt det som är känt som stora utmaningar. Så det blir jätteviktigt för oss med attraktiv att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats då. Och då tänker jag att för att kunna attrahera arbetskraft in och så behöver vi ha. Vi behöver digitalisering även handlar om den digitala arbetsmiljön och personalens arbetsmiljö. Att vi ska ha smidiga och välfungerande och bra lösningar som hänger ihop i en helhet. Och i dagsläget så är det är ju ett gigantiskt arbete att jobba i kapp när vi har hundratals olika digitala system som inte är designade för att prata med varandra och utbyta information. Så det blir en frustration i vardagen. Så det är mycket att jobba i kapp i de delarna bakåt och också säkerställa att det nya som kommer in och har rätt kvalitet och rätt egenskaper och så. Så att det är en mix av de bitarna. Men just att göra det smidigt och praktiskt där kan man säga, så tror jag vi kommer se en förändring framåt också när det gäller mera personalens mobila vårdstöd, att kunna ha tillgång till journalen på andra sätt och tillgång till hälsodata och jobba mer bedside nära och mer patientnära och kunna tillgängliggöra de bitarna. Finns det ju koncept som vi nu tittar på olika sätt hur vi kan föra in och nyttja och använda oss av.
Grymt. Du säger massa bra saker och en massa saker som om vården som är viktigt på många sätt, så känner jag mig som en sån här elaken som frågar om allt som du inte pratar om. Men en sak som du nämnde i början som handlar om frisk, risk, sjuk, och du nämnde också prevention som en väldigt viktig sak. Alla exempel du tar nu handlar om sjukhuset och om saker vi ska göra när någon har blivit sjuk. Och det är väl något vi tittar på, det är verkligen inte bara Uppsala och du, utan det är hela Sverige. Vi är väldigt reaktiva i vad vi gör. Vad ska vi göra och vad kan du göra för att vi ska kunna använda den här hälsodatan och vara preventiva och jobba mer med frisk och risk snarare än att någon blir sjuk?
Ja, jag tror att det är ju en väldigt, väldigt stor fråga naturligtvis, men jag tror att alla aktörer har ju ett olika ansvar i den uppgiften och att driva den utvecklingen framåt. Och det som är väl min på den här ganska ändå korta tiden som jag har varit inne i hälso- och sjukvården, mer iakttagelse eller observation, och mycket det jag såg också från mitt kanske arbete från IoT Sverige, att väldigt mycket handlar ju om ersättningsmodeller. Alltså den starkaste styrningen vi har trots allt är ju ekonomi. Och i dagsläget så är det ju mycket de delarna som man tänker sig. Många andra sjukvårdssystem har ju modeller som på olika sätt premierar att hålla individer så att säga friska. Så att jag tror att det är mycket kopplat till den delen, incitamentstrukturer och ersättningsmodeller. Men även också då naturligtvis tekniska lösningar. Och det är klart att det finns väldigt mycket, om man tar utifrån ett teknikperspektiv, där har vi lösningar redan idag kring att jobba med, jag tänker de sakerna med beteendeförändring och nudging och att driva ett beteende till ett mer hälsofrämjande och de bitarna. De lösningarna existerar ju redan idag, men de är inte integrerade eller på samma sätt i en del av systemet, utan det är någonting som individen får ta ansvar för och jobba med själv. Så att jag tror frågan i de där delarna handlar nog mycket om både det finns politik i de delarna, det är mycket ekonomi kring och mycket också kring hur vi som individer tar oss an det här. Det är väl någonting jag kanske ser som lite grann av, vi pratar ju ganska ofta såklart, eller jag är lite mer åt alltid den obotliga optimisten någonstans, ser teknikens möjligheter också, men det finns ju naturligtvis också en del i de här bitarna som förtjänar att diskuteras, och det handlar ju om det digitala utanförskapet, att det kommer ju också bli så, det riskerar ju att bli lite grann av ett kanske en digital klyfta också av de som anammar och tar till sig den här digitala tekniken och på olika sätt kan främja sin egen hälsa och dra nytta av de delarna. Och sen så de som kanske ligger längre ifrån det som riskerar att halka efter när det gäller sin hälsa och sånt. Så att det är mycket, mycket den delen tror jag som vi kanske på samhällsnivå behöver fundera kring hur vi kan erbjuda en mer jämlik vård när det gäller även digitaliseringens möjligheter och hur det kommer bli framöver då.
Jag håller med på så många sätt. Och samtidigt så tänker jag att det är det vi borde göra. Vi borde använda de som faktiskt kan göra det, om vi hade kopplat ihop det med vården, då hade man ju sett vilka vi behöver sätta resurser på. Då hade vi kunnat använda resurserna så mycket bättre. Nu när vi inte har kopplat ihop, när liksom prevention är något vi jobbar med själva, då blir det ett ojämlikt och två, vi vet inte vem det är vi ska vara ojämlika, eller liksom vem vi ska försöka göra mer jämlikt för.
Precis. Nej, men jag håller med att du var helt rätt där. Och jag tror inte jag har något jättebra svar på exakt hur den liksom, ihopkopplingen ska gå till och liksom, hur det borde fungera. Det är ett väldigt komplex fråga så att säga. Så, men jag tror att vi behöver komma till det läget eftersom möjligheterna är så pass liksom, stora med digitaliseringen. Och vi vet ju också att ska vi säkra liksom framtidens liksom välfärd så måste vi ju faktiskt jobba på annorlunda sätt och göra förändringar där. Och jag tror väldigt mycket liksom rent om man tittar utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv så finns det ju en enormt liksom stor liksom uppsida givetvis att jobba mera liksom preventivt och liksom förebyggande och så. Men exakt hur det ska gå till det är ju någonstans 10 000 kronors frågan.
Ja, men exakt. Det är nog fler än 10 000 till och med hälsoekonomiskt. Men jag håller med. Och det är väl det som är grejen. Det är ingen som vet utan vi jobbar rätt mycket på den här loopen. Det är därför vi kan fråga mycket om den. Nu har vi snart pratat en timme. Och jag har jättemånga frågor till som vanligt. Men våra lyssnare brukar tycka att en timme är ganska lagom. Olle, när du kom in i det här digitala rummet. Var det något du kände att du hade velat prata om som du inte har fått prata om? Du är rätt bra på att prata. Så jag tänker att det kanske var något mer du hade tänkt.
Nej, men jag tycker att jag har berört många liksom av de liksom viktigaste delarna framåt. Liksom. Och jag tänker så att det är ju så mycket. Det känns som att det är liksom ett momentum. Det är en rätt rolig tid att befinna sig just nu. Jag tänker det. Jag tror att vi kommer kanske. Alltså just det med digitaliseringen och sånt. Jag tror liksom 2024 kommer vara det året där vi kommer se lite mer tydligare liksom just kopplat till. Produktivitetsvinster och jag menar vi förde ju in nu nyligen, alltså det är många saker, det pågår ju väldigt mycket piloter och mycket studier och liksom de delarna, men jag tänker vi förde ju in saker som verkligen liksom förändrar liksom liv på riktigt och det var ju bland annat inom strokeflödet så just den här med automatisk bildtolkning av strokebilder som inom strokevården då förändrar liksom totalt att effektivisera både diagnos- och beslutsprocesser och ge alltså våra patienter en ännu större chans till fullständig återhämtning när vi kan snabba på liksom beslutsprocesserna och de bitarna med AI-förstärkning. Så att jag tänker att det finns väldigt mycket såna här spännande exempel som vi gärna delar och jag tänker en sån här tydlig call to action är ju också att dela de exempel vi har mellan varandra och det är AI Sweden som samarbetsplattform har ju en tycker jag väldigt bra portal där med My AI och där lägger vi ju själva upp delar som vi gör som är bra och som kan inspirera andra och vi är ofta inne där för vår egen omvärldsbevakning också och titta vad som pågår så att det är väl någon sån här konkret grej att det liksom dela mer av varandra, vi behöver få till mer av ett liksom mer kollektivt lärande i det som pågår för att verkligen bli vassa på att ta till oss det som tekniken kan erbjuda, vilket är en hel del.
Vilka underbara slutord. Det är nästan som att det var regisserat. Det var det verkligen inte, men det är bra. Men Olle, då skulle jag vilja tacka varmast för idag för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden.
Stort tack för att du fick vara med.
Och tack hörni. Nu går vi ut och förändrar svenska sjukvård till bättre, helt enkelt.
Helt klart. Thank you.